Hälsosamt-podden och dess innehåll presenteras endast för informationsändamål och är inte ersättning för medicinsk rådgivning, diagnos, behandling eller förskrivning. Informera och rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal angående förändringar du gör gällande din livsstil eller om du tror att du kan ha ett hälsotillstånd som kräver läkarvård. Ignorera inte medicinska råd eller senare lägg läkarbesök på grund av något du hört i eller läst relaterat till Hälsosamt-podden.
Idag lever nästan alla människor med minst ett, men ofta flera kroniska symptom. Oavsett om det handlar om depression, ångest, migrän, magproblem, utmattning, smärta, endometrios, ADHD, någon autoimmun sjukdom eller något annat kroniskt symptom. Hur har det blivit så här? Varför blir vi sjukare och sjukare i en värld som verkar göra stormsteg i utvecklingen på andra områden? Varför normaliseras våra symptom och brist på lösningar när det är något allvarligt fel som har fått oss hit? Söker du efter svar? Har du varit överallt, testat allting, men inte blivit bättre? Följ med när vi djupdyker i Anthony William Medical Mediums information som kommit att älskas av miljoner människor världen över. Vår hälsa är grundläggande. Det är vår födslorätt att få leva ett friskt och bra liv. Jag och hundratusentals med mig har fått våra liv tillbaka och behöver inte söka mer. Jag heter Carolina Johansson, är utbildad sjuksköterska och näringsterapeut och jag vill önska dig, oavsett om du är en van MM-följare eller helt ny, varmt, varmt välkommen hit. Allesammans. Det var ett tag sedan nu. Jag har saknat er. Jag har verkligen saknat att göra de här poddarna. Men nu kommer nya avsnitt äntligen. Det har varit ett händelserikt år, minst sagt. Och jag tänkte ta lite vad som har hänt sen sist. Vi på MM Center hade i maj en träff för terapeuter som arbetar med MM-infon. Och det var otroligt, otroligt roligt. Vi samlades för 2 dagar tillsammans där vi lärde känna varandra och djupdök i terapeutarbetet. Så ser verkligen fram emot att anordna fler sådana träffar framöver. Sen i juni anordnade MM Center årsträffen där jag faktiskt fick träffa en hel del av er. Det var riktigt, riktigt roligt. Nästan 70 personer var på plats som följer MM. Vi fick äta god mat, vi lyssnade på föreläsningar och fick umgås. Det blev verkligen succé. Och vi kommer uppdatera mmcenter.se med kommande träffar tids nog. Och annat som hänt sen sist som jag jobbat med är bland annat att fixa en mega stor grej på hemsidan. MM har ju ett stort direktiv som han jobbar hårt med att hålla uppdaterad. Där han rekommenderar olika produkter, rena och bra produkter. Så jag har byggt upp en sån på carolinajohansson.se där du lättare ser vart vi i Sverige kan få tag på olika rena produkter. Jag får väldigt många mejl med frågor om vad Anthony och jag rekommenderar för juicemaskin, stekpannor, tillskott och så vidare och så vidare. Så nu har jag länkat på hemsidan vart du kan köpa massa bra grejer som Anthony rekommenderar eller substitut om det inte går att få tag på här. Så behöver du inte lägga ner det jobbet själv med att leta. Du hittar allt från, ja, som sagt, kosttillskott, köksmaskiner, ljusmaskiner, stekpannor och kastruller till infraröd bastu, studsmatta, hur mycket som helst. Så hoppas att det hjälper en del. Och jag har länkat till flera olika ställen på till exempel kosttillskott så att du har att välja mellan liksom. För dels kan priset skiljas och sen kan det vara slut ibland på vissa ställen. Men kolla in det om du har behov, carolinajohansson.se. Ytterligare en grej sen sist är att jag har startat upp online-gruppträffar. Jag möter många människor som känner sig ganska ensamma på den här resan. Det är också enormt mycket information som vi ska ta till oss. Det är många frågor som dyker upp, kanske du känner igen dig. Och vi kan lära oss så mycket av varandra. Så under sommaren så har jag hållit i gruppträffar där vi sätts en kväll i veckan under en månad på Zoom. Jag har presenterat ett nytt tema varje vecka som vi gått igenom. Man har fått lite hemläxor om man vill. Vi har diskuterat i grupp olika saker som dyker upp. Och alla deltagare har fått möjlighet att ställa sina frågor som dyker upp på den här resan. Och det var väldigt, väldigt, väldigt kul och uppskattat. Så höstens träffar ligger ute på hemsidan. Nästa grupp drar igång i oktober. Så kolla in carolinajohansson.se om du vill vara med. Det är ett väldigt begränsat antal platser så att alla får plats och vi hinner med allas frågor. Och jag vet att det är många som faller in i lite sämre vanor på sommaren och kanske vill hitta tillbaka och behöver lite extra hjälp med motivationen nu i höst. Så då är det perfekt att vara med på det här. Så läs mer på hemsidan så ser jag fram emot att få guida kanske just dig under den månaden. Men yes, nu drar vi igång med dagens avsnitt. Jag tror jag lovar det här avsnittet i mars. Nu är det snart september. Så kan det gå, men nu är det hög tid. Och vi ska prata förkylning och influensa. Eller ja, influensa framförallt. Influensavirus. För visste du att vi faktiskt inte har förkylningar längre? De har fått ge vika för olika influensavirus. För många år sedan så fanns det olika varianter av förkylningsvirus som kunde ge snuva, halsont, lite feber. Och då behövde man redan ha ett rätt nedsatt immunförsvar. Kanske att man hade blivit nedkyld av för lite kläder utomhus eller liknande. Men de dagarna är sedan länge förbi. Idag är det alltså influensa vi får. Även om du skulle uppleva en väldigt mild variant, inte speciellt mycket symptom, så är det just det, en mild variant av ett influensavirus. Och även om många, jag själv inkluderat, använder lite slarvigt förkylning som ord ibland, så är det alltså influensa som vi drabbas av. Och varför ska vi prata om det då? Varför pratar Anthony så mycket om det här? Varför är han så mån om att vi ska undvika influensan i största möjliga utsträckning? Borde den inte göra oss starkare och träna vårt immunförsvar? Ja, allt det ska vi gå igenom då. Och en massa andra saker också, som vad det egentligen är som händer vid post-covid. Och att det som faktiskt händer och har hänt under många, många år redan med andra influenser också. Bara att det inte uppmärksammats på samma sätt. Och vi ska också prata skillnaden på influensavirus och virus från herpesfamiljen. De virus som vi varit mycket fokuserade på i andra avsnitt. Och såklart ska vi prata om hur vi kan stärka oss. Vi kan prata först om varför vi vill undvika influensavirus, inklusive covid. Inklusive alla influensavirus, oavsett namn i dåtid eller vad de kommer få för namn i framtiden. Vi lever i en värld där vi tror på något sätt att allt som inte dödar oss gör oss starkare. Vi tror att ju mer vårt immunförsvar får kämpa, desto starkare blir det. Men det är som att det resonemanget endast appliceras på en del saker, inte alla. Ingen säger så till en cancerpatient att ah, men nu är din kropp så stark som har gått igenom allt det här. Ingen säger att du blir starkare av en könssjukdom. Alltså, känns det verkligen rimligt med all ändlös exponering vi utsätts för idag att vi blir starkare? Alltså, hur då? Det går ju inte ihop. Vi blir ju sjukare, så hur kan vi bli starkare samtidigt? Det finns ju inte längre en enda person utan minst ett symptom idag. Det tyder ju inte på att vi blir starkare. Och för att göra det här ännu tydligare så vill jag läsa lite ur Hjärnhälsa. Och jag vet att jag läste samma stycke för några avsnitt sedan. Men det tål att upprepas. Och det är från sidan 182. Immunförsvaret är inte gjort för att klara av allt det som utvecklas i vår omgivning. Det är inte utrustat för att kunna besegra framodlade virus som tillverkas på laboratorier och sedan släpps ut i vår miljö. Det mänskliga immunförsvaret är inte gjort för att klara av alla kemikalier vi utsätts för. Varken när det gäller mängd eller variation av olika sorter. Inte heller är det gjort för att hantera alla de elektromagnetiska fält vi har omkring oss. Radiofrekvenser, signaler från mobilmasterna och all strålning. Varje gång något främmande tas in i kroppen, även när det är i form av strålning, måste immuncellerna oskadliggöra det. Immunförsvaret fungerar som ett säkerhetssystem mot alla inkräktare som vill ta sig in i hjärnan. Immunförsvaret har en stor uppgift när det gäller att försvara hjärnan. Hur länge en vit blodkropp klarar av att hålla stånd mot en skadlig inkräktare beror på hur skadligt ämnet är. Nanopartiklar som kommer från parfymer måste ätas upp av de vita blodkropparna för att vi ska skyddas från dem. Även nanopartiklar från luftfräschare och doftljus måste ätas upp. Patogener som exempelvis de virus som alla nu bär på, till exempel Epstein-Barr-viruset, ger upphov till låggradiga virusinfektioner och immunförsvaret måste även här leta reda på patogenerna och äta upp dem. Influensavirus och covid-19-virus måste också ätas upp av de vita blodkropparna och likaså alla giftiga tungmetaller. Samtidigt utvecklas koffeinbranschen och man hittar ständigt nya koffeinvarianter och många blir naturligtvis beroende av dem, vilket inverkar negativt på immunförsvaret som ständigt måste försvara oss mot alla koffeinprodukter vi sätter i oss. Under arbetet med att försvara oss dör de vita blodkropparna. Det är immunförsvarets soldater som utan att vi tänker på det kämpar för våra liv. Så här fungerar det. När en vit blodkropp äter upp nanopartiklar, låt oss säga från luftfräschare eller skadliga tungmetaller, kan de bli helt fulla av skräp. De tar smällen för vår räkning och denna smäll kan jämföras med ett knivhugg. Det innebär att de vita blodkropparna inte klarar sig särskilt länge. De fortsätter att äta upp skadliga nanopartiklar ända tills de dör. Antingen genom att de bara upphör att leva eller genom att de exploderar. Likadant är det när de bekämpar patogener. När en vit blodkropp kämpar mot en patogen gör det att den senare exploderar. Och då exploderar ofta även den vita blodkroppen. I många fall dör den vita blodkroppen när den dödar en patogen. De vita blodkropparna är inte så lätta att ersätta som vi tror. Ju fler vita blodkroppar som plötsligt dör på grund av föroreningar, desto större blir tomrummet innan nya vita blodkroppar är på plats. Denna kamp är en del av det som gör att vår utveckling går bakåt, inte framåt. Om man tror att mänskligheten kan ha levt på andra planeter, kanske man också kan föreställa sig om någon av dessa planeter nådde en punkt och den förstördes. Kanske var det så att människorna som levde där utvecklades i fel riktning av den anledningen att allt som var skadligt för dem utvecklades med så mycket större kraft och hastighet. Vårt mänskliga immunförsvar utvecklas inte i en riktning som innebär att det blir starkare. Vi får mer näringsbrister och vi blir mer förgiftade. Immunförsvaret blir allt svagare och hjärnan hotas allt mer. Om vi inte är proaktiva och gör något åt allt detta och ser till att göra immunförsvaret starkt igen. Vi kan anpassa oss om vi är medvetna om hjärnförrädarna i vår omgivning och om vi stärker hjärnan och kroppen genom att ge immunförsvaret vad den behöver för att försvara oss. Slut på citat. MM sa en gång på en live att det handlar inte om att det som inte dödar oss gör oss starkare, utan att det som inte dödar oss har inte dödat oss. Punkt. Det är alltså vi som måste stärka vårt immunförsvar, inte det som vi utsätts för. Och anledningen till att vi inte vill få influensan är för att vi redan har så mycket i vår kropp som vårt immunförsvar jobbar med. Vi vill inte ha den extra påfrestningen. Och som vi har pratat om tidigare så är nedsatt immunförsvar, som vi bland annat får av influensor, en triggare, alltså en utlösande faktor för kronisk sjukdom. Det är det som gör att bägaren kan rinna över och då kan andra virus som legat i vår kropp ta över. Och gifter och tungmetaller får mer utrymme. Och det här kan visa sig som symptom som helt plötsligt dyker upp efter en influensa, eller att gamla symptom dyker upp, eller att symptom som redan existerar blir värre. Influensa är endast ett exempel på utlösande faktorer och vi pratade om det i ett helt avsnitt ganska i början tror jag att det var. Alltså olika utlösande faktorer som finns för kronisk sjukdom. Och när det kommer till covid-viruset så var det väldigt tufft för många. Det var mer aggressivt än andra influensavirus som drabbar oss. Men det drabbade inte alla lika hårt. En del blev smittade och återhämtade sig snabbt. För en del tog det längre tid. Och för ytterligare personer har de fått bestående problem som nu klassas som post-covid. Covid gjorde att problem i kroppen som kanske skulle tagit en person 20 år att utveckla blossade upp i samband med infektionen. Så på grund av att covid var tuff, att den var mer aggressiv, ställde till med stora problem. Men det är samma mekanismer som sker med alla influensavirus. Alltså influensan har varit en utlösande faktor för kroniska symptom i många, många år. Det gäller inte bara covid. Och det är framförallt EBV och bältros som lättast triggas igång av en tuff influensa. Och de här virusarna ligger bakom en otrolig mängd symptom beroende på hur och var de attackerar kroppen. Bland annat kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi, hjärndimma, värk och smärta som kommer och går eller flyttar sig, stickningar och domningar i olika kroppsdelar, matthet i armar och ben, depression, ångest och borrelia symptom som vi kommer att ha ett helt eget avsnitt om längre fram, och en massa andra symptom. Och för en del med postcovid blossade symptomen upp som de haft tidigare i livet. För en del blev deras redan existerande symptom värre. Och för vissa visade sig symptom för första gången. Men i alla de här fallen så är det inte längre covid eller andra influenser, om vi pratar om det, som är orsaken. Det var endast en utlösande faktor för underliggande problem. Så även om problemen dök upp i samband med covid så är covidviruset borta för länge sedan i kroppen. Om själva akuta infektionen är över. Nu är det andra virus som vi behöver rikta vår uppmärksamhet mot som växte sig starkare när immunförsvaret var upptagen med influensan. Och det finns en hel del symptom som influensa och covid kan skapa såklart. Till exempel lungbesvär som håller i sig om lungorna blev skadade av infektionen. Man kan också få en hjärntrötthet som håller i sig upp till 6 månader om infektionen gav hög långvarig feber. Och det är för att hög långvarig feber kan leda till uttorkning och elektrolytbrist. Och febern kan också försvara binjurarna. Och man kan vara trött i ett par månader efteråt. Men just det med binjurarna ger inte så många andra symptom. Just med trötthet, mindre ork och känna sig svag. Men de post-covid-besvär vi ser idag är inte alls samma som de här problemen. Så mycket i hälso- och sjukvårdsvärlden är så upp- och nedvänt. En del människor kan inte tänka sig för allt i världen att lyssna på någon som Anthony. För det är ju inte vetenskap och forskning. Men grejen är, som jag sagt många gånger i den här podden, att forskningen kommer inte med några svar. Fråga de som är sjuka. Vi kommer ha ett helt avsnitt om det här längre fram. Men man inser snabbt när man är sjuk att det här med vetenskap och forskning är inte vad vi trodde att det var. Vetenskapen och forskningen har inte kunnat leverera de resultaten som Anthony har gjort. Inte på långa vägar, så det befinns i olika universum. Så vad händer då när informationen från Anthony når ut till världens alla hörn om man inte kan ignorera den längre? Jo, då tar de informationen. De tar delar av den och förvränger den utan att citera varifrån de har tagit den så att folk kan hitta resten av infon och ta sig hela vägen upp. Anthony var nämligen den första att publicera och prata om långtidscovid långt innan man pratade om det i vården och media. Och det här är bara ett exempel på när man tar information från honom utan att citera. Han var den första att berätta att långtidscovid är en återaktivering av bland annat EBV, Epstein-Barr-viruset. Och nu kan man helt plötsligt läsa om det på andra ställen med. Ni kan bara googla på det så kommer ni se. Och vi pratade om milda influensastammar innan. Att de kan upplevas som en förkylning mest. Det kan också bero på att kroppen gör ett otroligt jobb med att döda av influensaviruset som attackerar. Och det finns även milda influensastammar som sagt då, som inte ger så mycket symptom. Kanske lite värk i kroppen, lätt feber, halsont och huvudvärk. Men de orsakar kanske inte slem och hosta. Så man kanske inte ens inser att man har haft en influensa. Och det här är faktiskt en anledning till förvirring under en återhämtningsresa. Eftersom man kanske inte ens inser att man har haft en släng av influensa så är det lätt att tro att ens existerande symptom har blivit försämrade. Och detsamma gäller maginfluensa. Man kan få kräkningar, svårt att äta och känna sig helt borta under ett par dagar men inte inse att det är influensavirus man har som härjar i kroppen och sänker den lite. Och det finns massa olika influensavirus idag. Och de drabbar oss inte bara under vintern längre. Och vi alla reagerar olika. Olika virus ger olika resultat och immunförsvarets styrka kan också spela in stort här. Man kan få influensa som skapar massa slem. Så när man sväljer mycket av det här slemmet så kan det påverka magen. Så man kan tro att man har fått en maginfluensa för magen sväller, man förlorar aptiten och kan kräkas till och med. Och för vissa byggs det upp massa slem i lungorna som kan ge mycket hosta. Och när mycket slem finns i lungorna för länge så kan bakterier börja växa där. Lunginflammation, berättar Anthony, beror på att streptokocker i lungorna växer till sig. Det kan även vara klamydiabakterier, men de skapar vanligtvis inte så stor oreda om man inte har väldigt stor zinkbrist och har enormt dålig diet och väldigt mycket stress i livet. man kan ha bihåleinfektioner som inte är på grund av influensavirus utan istället på grund av låggradig streptokockinfektion. En del går runt liksom, med kroniska bihåleproblem, men det kan bli mycket värre under en influensa. Och man kan också ha problem med ont i halsen och halsluss på grund av streptokocker, även om inte alltid testerna man gör fångar upp det. Kan också vara EBV som spökar för övrigt där med. Men både streptokocker och EBV kan ta sig till lymfan och ta sig upp till halsen. Vi ska titta lite på skillnaden på virus inom herpesfamiljen och influensavirus. Herpesvirus är de virus som vi brukar prata om i den här podden. Hit hör olika stammar av EBV, bältros, cytomegalovirus, herpes simplex och en hel del andra. Vi har pratat tidigare om att dessa virus är levande. Och det är samma sak med influensavirus och covid. De behöver alltså äta för att hålla sig levande. De här virusen är också industriellt framställda virus. De odlas fram och hålls vid liv när man experimenterar med dem genom speciell föda. Och det här har vi gått igenom tidigare. Men därför vill vi inte ha den sortens mat i kroppen. Och något annat intressant som Anthony delar med oss i boken Medial läkning, den reviderade och utökade upplagan, är att covid och influensavirus konkurrerar med varandra i kroppen. Så om man har covid och skulle bli smittad av en annan aggressiv influensastam också, så kommer covid-viruset att bli mer aggressivt för att vinna över influensaviruset. Så det blir liksom ett krig mellan dem i kroppen. Och influensavirus och covid livnär sig också på tungmetaller, men endast kvicksilver. Och det är en skillnad på herpesvirus som livnär sig på även de andra skadliga tungmetallerna. Och en stor skillnad på influensavirus och herpesvirus, det är att influensavirus och covid-19, de är som starkast när de först kommer. I takt med att de sprids och kommer i kontakt med fler och fler av människors immunförsvar så blir de svagare och svagare. Alltså de förlorar alltså sin styrka med tiden. Och det såg man ju här 2020 i början. Alltså det träffade världen hårt men blev mildare och mildare. Men det är tvärtom med herpesvirusen som utvecklar nya och mer aggressiva stammar ju mer de sprids och muteras. Och det här har vi pratat om, de här olika grupperna av EBV i tidigare avsnitt av podden. Att det var ju grupp 1 som kom först där i början av 1900-talet. Det var inte alls så aggressivt som vissa stammar som vi har idag. Och jag vill säga några ord här om varför det är så viktigt att den här informationen finns och är neutral. Att den står liksom för sig själv. Anthony säger ofta att han respekterar både konventionell och alternativmedicin, men att det i mångt och mycket är samma sak idag. Och här är ett exempel på hur tokigt det kan bli. När covid kom, vad gör den konventionella medicinen? Jo, de skapar en medicinsk behandling som visar sig vara helt förödande. Och det är, liksom, det är många med om att det var katastrofalt hur den sidan hanterar den här hela krisen. Men då är det lätt att gå över till den motsatta sidan och höja allt om sig till skyarna. Och det blir väldigt svartvitt. Liksom, en sida har fel, en rätt, oavsett vilken sida man tillhör. Men vad gjorde den andra sidan? Jo, de började hävda att virus inte ens existerar. Allt var en bluff från första början. Och fokuset som borde ligga på kärnan, alltså på målet, missar alltid målet. Det är ingen som träffar rätt. Vi har precis sett att det finns labb runt om i världen som sysslar med biologisk krigsföring. Men ingen av de båda sidorna fokuserar på det. Ingen. För de är för upptagna med att bråka om man ska vaxa sig eller inte. Om virus äter eller inte. Om virus ens existerar eller inte. Om allt bara är en bluff och inget att oroa sig för. Eller blint lita på forskningen. Den har alltid hjälpt oss. Och så vidare och så vidare och så vidare. Ingenstans i det hela skapades en djupare förståelse för hur faktiskt virus påverkar oss. Varken influensavirus eller andra virus som återaktiveras. Alltså där svaren ligger. Alltså, där gick inte medvetandet. Ingenstans i det hela skapades en djupare förståelse för hur faktiskt virus påverkar oss. Varken influensavirus eller andra virus som återaktiveras. Alltså där svaren ligger. Där gick inte medvetenheten. Och det är därför den här informationen behövs. Som inte är nedsmutsat från något håll. Den står sig över våra mänskliga fel. Och den här informationen finns inte för att skapa rädsla. Det handlar om att ge makten till oss så att vi har den i våra egna händer. Det handlar inte om att vi ska leva i rädsla, utan om att inte leva i förnekelse. För vi får inte bara informationen om vad som hänt i våra kroppar, vad den kämpar med, utan vi får också informationen vad vi kan göra för att stärka oss. Yes, så vad kan vi då göra för att skydda oss, men också vad vi kan göra när vi blir smittade med ett influensavirus? Vi börjar med hur vi kan arbeta förebyggande. För, som vi var inne på, de här viruserna lever, de äter. Har de inget att äta så kan de inte hålla sig levande. Och där kan vi vara smarta och inte ha den maten i kroppen som viruset livnär sig på. Och vi har pratat om det här mycket i tidigare avsnitt. Ni kan gå tillbaka och lyssna där eller kolla i någon av böckerna såklart. Men det absolut viktigaste att tänka på vid just influensavirus är framförallt ägg och mejeri. Båda de här två ger näring till virus. Och det finns en anledning till att människor som är allergiska mot ägg inte ska ta vissa medicinska behandlingar. Ni vet vad jag menar. Mejerier är väldigt slembildande i kroppen, oavsett vilka mejeriprodukter vi pratar om. Och försvårar på så sätt ytterligare för immunförsvaret och bidrar också till våra influensasymptom. Faktiskt är kyckling en tredje grej som är viktigt vid just influensavirus. Och det har med fågelinfluensan att göra. Influensavirus kan livnära sig på fåglar och de älskar speciellt kyckling. Och få inte panik över det här nu. Om du inte har massa svåra symptom så behöver du inte plocka bort kyckling om du inte vill. Men om du verkligen försöker att hålla dig borta från influensan så har du informationen om du vill och behöver. Och du kan läsa mer om det här också. Dels har jag översatt hans blogginlägg han gjorde om det här på hemsidan. Eller så kan du kolla upp hans podd som heter Tips for Cold and Flu. Yes, vi har också pratat om att dessa virus även livnär sig på kvicksilver som vi alla har i vår kropp. Det finns i vartenda vattendrag i hela Sverige. En nära vän till mig som pluggade på ett universitet i Sverige hade en professor som berättade att nivåerna av kvicksilver här i landet i våra vattendrag är så mycket högre än de nivåerna man har satt som okej. Men ingen vet vad man ska göra, så man bara höjer lägsta nivåerna för vad som är tolererbara nivåer hela tiden. Men vi kan rensa kroppen på kvicksilver. Framförallt antitungmetallsmoothien blir viktig här. Det finns även andra verktyg, men den är liksom basen. Och något annat som är väldigt viktigt är att försöka bygga upp våra zinkreserver. Tack vare att jordarna är så utarmade på zink idag så har vi alla brist på det. Zink, det håller immunförsvaret i balans. Det hindrar det från att både över- och underreagera. Vi vill inte att det ska göra varken det ena eller det andra. Och zink gör framförallt tre saker. Det lugnar immunförsvaret, stärker det och samtidigt försvagar det virusen. Och det är flytande zinksulfat som Anthony rekommenderar. C-vitamin är ett annat fantastiskt vapen. Det ger näring åt immunförsvaret och försvagar virus. Och det finns massa sätt vi kan öka upp vårt C-vitaminintag på. Dels tillskott, men också genom mat och örter. Och de fyra heliga vi pratat om i ett helt avsnitt tidigare hjälper att stärka oss på alla plan. Om eller när vi drabbas av ett influensavirus, vad kan vi då göra själva för att stärka oss? Och det finns otroligt många verktyg som Anthony lär oss att använda. Jag tar upp här några stycken, förutom de vi just pratade om. Så chockterapierna. Ni hittar några av dem på Anthonys hemsida. Jag har även översatt några av dem. Annars i de senare böckerna. I hjärnhälsa kom ännu fler chockterapier. Och de här är ovärderliga. Det finns chockterapier för bland annat zink och C-vitamin. Där man guidas hur man ska använda dem terapeutiskt i högre doser under kortare tid. Sen har vi även shot-terapierna. I hjärnhälsa så fick vi förutom chockterapierna även 30 shot-terapier. Jag tror inte att du har missat dem. Och det är framförallt exponeringsshotarna jag tänker på här. De finns på Anthonys hemsida eller som sagt i hjärnhälsa. Han har även sedan långt tidigare en ingefära gurkme och vitlöksshot. Finns även på båda våra hemsidor. Den är otroligt, otroligt kraftfull och är någonting man kan ta in dagligen för stöttning. Han har recept på läkande buljong som vi kan ta när helst vi behöver. Alltså det finns få saker som är så tröstande och lugnande som den buljongen. Och den finns på båda våra hemsidor och i de flesta böcker. Vi kan använda oss av ingefära te och vatten eller timjanvatten eller te. Det finns andra teer såklart vi kan använda av också. Till exempel nypon, fläder, mynta. ni hittar recept på allt det här. Rå honung och propolis är enormt, enormt värdefulla skatter idag. Vi har rå vitlök, det är ren medicin. Har man svårt att få i sig stora mängder så kan man hacka den och äta till exempel med honung i banan, i ångkokt potatis eller mosa i avokado. Vi har mängder av tillskott som vi kan ta hjälp av. Och här kan du arbeta med en terapeut eller läsa på ordentligt innan du börjar med tillskott så du har koll på doser och så vidare. Men ja, zink, C-vitamin har vi redan pratat om. Vi har kattklo, otroligt viktig. Citronmeliss, fläderbärssirap. Perfekt nu när fläderbären börjar mogna. Kan man gå ut och plocka själv. Kurkumin är en annan. Det finns otroligt många. Alltså kungsljus, lomatium, golden seal, olivblad, ögontröst. Listan kan göras väldigt, väldigt lång. Och alla de här sakerna, de jobbar ju på olika sätt. Men målet är ju såklart att svälta ut patogenerna på bränsle, döda av dem och stärka vårt immunförsvar. En annan sak som är väldigt viktig att tänka på är att neurologiska problem är ofta sånt som kommer efter influenser. Det beror dels på att uttorkning som vi kan få vid feber är väldigt tufft för nerverna. Och samtidigt som denna uttorkning tär på våra nerver så sänks vårt immunförsvar vid influensan så att andra virus i herpesfamiljen som vi redan pratat om idag, kan få ännu mer kraft och inflammera nerverna. Så det är viktigt att vi tar hand om nerverna med hjälp av B12, sellerijuice, gurkjuice, citronvatten och annat. Ren gurkjuice är otroligt, otroligt, otroligt bra på att ta ner feber. Så lägg verkligen till den i din arsenal av verktyg att ta till när influensan kommer. Vi kan tänka på att om vi är kvinnor i fertil ålder, att stötta oss själva och kroppen lite extra under menstruation och ägglossning. Eftersom vårt immunförsvar sänks så otroligt mycket vid de här tiderna. Så att vi hjälper kroppen lite extra då när vi är mer utsatta för att bli smittade med till exempel influensavirus. Vi kan ju också tänka på hur vi smittas av olika patogener. Jag funderar på om det här ska bli ett helt eget avsnitt för det finns otroligt mycket vi kan tänka på där. Anthony skriver om det här överallt men verkligen i hjärnhälsa. Just att vi tänker på vad vi kommer i kontakt med. Tvättar oss, desinficerar ytor som kan vara problematiska och så vidare. Om du inte redan har sett på Anthonys hemsida så kan man ladda ner massa gratis pdf-er. Gör verkligen det om du inte har gjort det. De är otroligt informationsrika och finns mängder med bra saker vi kan göra för att skydda oss. Han har många olika symptom och sjukdomar. Men han har 2 stycken om influensavirus. Och jag har börjat översätta dem här så de är på väg. På svenska, men jag har inte riktigt kommit till hamn där än. Men jag berättar sen när det är klart. Jag älskar vad Anthony skriver i ett blogginlägg på hans hemsida om just influensavirus. Han skriver, du kopplar förmodligen in och laddar din telefon eller dator varje dag. Nästa gång du kopplar in din enhet, fråga dig själv hur du regelbundet kan ladda upp ditt immunförsvar också. Ju mer du använder de skyddande verktygen och stärker ditt immunförsvar, desto mer sannolikt är det att du undviker nästa hemska influensa som cirkulerar där du befinner dig. Slut på citat. Det är en väldigt förvirrad värld där ute. Vi säger att exponering gör oss starkare, samtidigt som alla springer efter probiotika för de tror att det ska stärka deras immunförsvar, som alla tror sitter i magen. Jag återkommer till det här igen och igen. Men känns det verkligen rimligt med all ändlös exponering vi utsätts för idag att vi har blivit starkare? Vi behöver ta hand om oss och vi har, tack gode Gud, fått informationen så att vi kan göra det. Om du förresten försöker återhämta dig från postcovid så kan du förutom det vi pratat om idag hitta de symptomen som du har i böckerna och så börjar du där. För det finns olika protokoll som du kan följa. Du vill förmodligen stå på ett bra antiviralt protokoll, rensa din lever och hjärna, stärka din hjärna och dina nerver beroende på vad du har för symptom. Yes, det var allt jag hade idag vänner. Glöm inte kolla in de här pdf-erna för han har sjukt mycket bra tips i dem på hemsidan. Såklart önskar jag dig allt gott tills vi hörs nästa gång. När vi hörs nästa gång så kommer avsnittet handla om depression. Och vill du som sagt ha lite extra stöttning här i höst och lära tillsammans i grupp så kolla in nästa gruppträff på carolinajohansson.se så hoppas jag vi ses i oktober. Och som avslut vill jag läsa lite ur den reviderade och utökade upplagan av Medial läkning, som faktiskt mycket av informationen i dagens avsnitt har kommit från. Och jag läser från sidan 285. Våra kroppar älskar oss villkorslöst. De dömer oss inte. De anklagar oss inte. Och de bär inte omkring på ilska och missnöje. Dag ut och dag in arbetar alla system i kroppen, matsmältningen, lymfan, det endokrina systemet, centrala nervsystemet och så vidare, för vår räkning utan att klaga. Immunförsvaret är alltid redo för kamp och patrullerar ständigt alla delar av kroppen på jakt efter inkräktare. Vi tar allt detta för givet. Vi äter saker som kroppen inte uppskattar och vi frossar i mat för att döva våra känslor istället för att ge oss själva näring till kropp och själ. När vi tar till snacks, måltider, drycker och desserter för att tillfället hålla känslorna borta blir kroppen offret för de skador som själen har lidit. Vi blir förvirrade och vilseledda och frossar i den mat vi tycker om istället för att äta det som kroppen behöver. Med tiden börjar den fysiska kroppen visa tecken på slitage. Det börjar med småsaker som inte fungerar riktigt som vanligt, alltså de första symptomen. Och sen sätter det en mer omfattande nedbrytning igång i form av symptom som leder till någon slags diagnos. Föreställ dig en bil där motoroljan håller på att ta slut. Ett kort tag kan man klara sig med bara en liten mängd olja kvar. Men vid en viss punkt kommer det att bli akut brist på olja. När man då startar bilen kommer motorn att värmas upp. Bristen på olja gör att det uppstår en skadlig friktion. Och pang, så exploderar en ventil. Människokroppen är alltid förlåtande. Din kropp vill bli frisk. Den kan bli frisk. Även om den under många år har blivit försummad, illa behandlad eller missförstådd, kommer din kropp att kämpa för dig som ingen annan och inget annat kan. När du tar hand om din kropp på rätt sätt har den förmåga att föryngras och återhämta sig från de allra mest extrema besvär och sjukdomar. Betrakta därför kroppen som en gammal vän som behöver din hjälp. Föreställ dig att denna vän försöker ta sig upp ur en brant ravin och att du sträcker ut en hjälpande hand. Detta scenario representerar beslutet att använda din fria vilja och kraften i din intention för att ge kroppen det stöd som den är i akut behov av. När vi tar kontakt med kroppen, verkligen lyssnar på den och ger den all näring den behöver, då förändras allt. Då sker riktiga mirakel. Jag är så glad att du är här och lyssnar på podden. Vill du ha hjälp med att komma vidare? Gå in på carolinajohansson.se där du hittar mycket mer information. Du kan läsa om hur vi kan arbeta tillsammans för att du ska nå i mål. Du hittar även en blogg med översatta artiklar från Anthony, en e-bok med enkla steg för att komma igång och en stor sida med olika rekommenderade produkter som underlättar resan. Jag har väntat på den här informationen i över 30 år. Och jag ser den som ett rent mirakel. Jag hoppas att jag kan förmedla hopp och kunskap till dig genom podden och mitt övriga arbete. I välmående, vi hörs nästa gång.